I Jesu namn, låt oss bedja. Herre Gud, himmelske Fader, du är en helig och rättfärdig Gud som straffar synd och överträdelser i tredje och fjärde led. Men du, Herre, vår kära himmelske Fader, är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede, stor i nåd och sanning, som förlåter synder och överträdelser. Vi arma syndare som är samlade idag utan all egen rättfärdighet ropar till dig för sonens skull, att du låter ditt heliga ord komma till oss idag och fylla oss med din rättfärdighet, den vi saknar men som du av nåd vill skänka oss. Amen. Ja, ämnet, det var ju rättfärdiggörelsen vi hade här. Och kanske bävar man lite inför ett sånt ämne, rättfärdiggörelsen. Och så tänker väl naturligtvis församlingen då att då blir det givetvis en knastrande torr teologisk föreläsning med en massa invecklade termer och konstiga resonemang. Men vi kan ju göra det enklare, lite mera rakt på sak, vardagligt för oss också. Men låt oss allra först tänka efter, vad är bakgrunden? Vad är själva det utgångsläget som vi har? Jo, det är ju en sak som skedde en gång på aftonen i paradiset, nämligen syndafallet. Det allmänna syndafördervet som har drabbat oss och hela mänskligheten. Så att, som det heter i Efesierbrevet, det gäller att vi var döda i synder och överträdelser. Det är läget. Ingen ren finnes. Det som är fött av kött är kött och kan inte se Guds rike om man inte blir född på nytt. Och i Romarbrevet 3, där citerar jag aposteln ur Saltaren, psalmerna 14 och 53, att ingen rättfärdig finnes. Finns ingen som gör det rätta. Alla har avfallit. Alla saknar härligheten från Gud. Och märk nu väl, där talar han om en sak. Både judar och greker, som det heter med deras språk. Alltså alla, både judar, gammaltestamentliga folk och alla andra folkslag. Greker är ju en samlingsnamn bara på alla andra. Alla står under samma dom. Man kan inte på olika sätt ha något företräde här. Och hur hette det i Jesaja 53, jag brukar läsa. Vi gick alla vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Men då är det ju som det också står skrivet. Och sistone leder den till fördervet. Den blinde kan ju inte hitta vägen. Och den blinde kan inte leda en blind. Då faller de båda i gropen. Och allt detta, det kallar vi ju då, nu kommer en sån här terminologisk sak igen, det kallar vi för arvsynd. Ordet finns inte i skriften, men det sammanfattar mycket väl vad det är frågan om. Den läran förkastas ju, eller åtminstone urvattnas av många. Man tycker den känns så mörk och dyster, en mörk människosyn. Men vi behöver väl se till verkligheten istället. Så är det. Och istället fråga efter, vad finns det för bot? Vad finns att göra åt detta? Men en sak kan vi väl fundera lite över när skriften talar här. När det nu heter att ingen rättfärdig finnes. Och sen så läser vi i första Mosebok, i sjätte kapitlet, om Noa. Noa var en rättfärdig man och vandrade inför Herren. Och så läser vi, det blir väl vid midsommar det, i Lukas första kapitel, om gamle prästen Zacharias och syster Elisabet, att båda var rättfärdiga inför Herren och vandrade Herrens vägar. Och så i Jesaja 60 så står det ju också: vid ditt folk ska alla vara rättfärdiga. Och i Ordspråksboken stöter ni också på här och där uttrycket om den rättfärdige, till skillnad från den orättfärdige. Nu blir det att tänka efter lite grann här vad Bibeln egentligen menar. Och som någon har sagt, att det skadar aldrig att tänka en smula. Vårt språkbruk får vi lägga märke till, att vi använder i olika bemärkelser samma uttryck. Och det gäller att ge akt på också på Bibelns språk och Bibelns språkbruk. Det är inget konstgjort underligt språk vi möter i Bibeln. Det är det levande mänskliga, så som en kommunikation fungerar människor emellan. Den rättfärdighet som gäller inför Gud på domens dag att stå inför, där gäller inför dig är ingen levande rättfärdig. Men sedan så har vi den relativa i umgänget människor emellan, i förhållande till att ge akt på Herrens bud och lag, eller att i grov ogudaktighet förkasta och vilja vandra sina egna vägar. Sådana skillnader gör vi i vårt vanliga språk utan att vi ens reflekterar över det. Det är självklart för oss på vårt eget modersmål, och det är självklart för Bibelns författare och ursprungliga läsare. Nå, så står vi alltså här, att det finns, synden har kommit in i världen, drabbat alla människor, besmittade. Rättfärdighet fordras ifrån Gud, den heliga och rättfärdige. Således en klyfta är skapad mellan Gud och människor, ett brott som finns där emellan. Och då är alltså frågan: hur ska detta botas? Hur hela det hela? Hur återställa den brutna gemenskapen? Och det är där vårt ämne kommer in. Rättfärdiggörelsen, vilket ju är centrum i hela den kristna tron och bekännelsen. Det som särpräglar den kristna religionen, till skillnad från alla andra former av gudsdyrkan i världen, som människor genom århundraden och årtusenden har uppfunnit. Man har brukat kalla den här artikeln om rättfärdiggörelse den artikel med vilken kyrkan står och faller. Och det är betecknande. Finns denna huvudartikel klar och bevarad i en kyrka och församling, då kan många andra brister uppvägas och helas och rättas till. Då kan livet fortsätta att pulsera, om än skadat och haltat och som krympling och så. Men har denna artikel fallit, då kan inget annat rätta till den. Då har så att säga hjärtat stanna i kroppen. Och då hjälper inte någon annan yttre skönhet eller så. Men så länge det slår, även om vi är halt och lytt och blind och döv, så går det att leva vidare. Men naturligtvis måste även det rättas till. Och det betyder att är denna artikel sådan, då ska vi inte förvänta oss annat än att det alltid har uppstått stridigheter, diskussioner, undringar, motsättningar i frågan om rättfärdiggörelsen, hur syndaren blir rättfärdig inför Gud. Och det är därför vi måste se lite grann då här till rättfärdiggörelsen, dess innehåll, dess uppkomst och dess omfattning. Tre komponenterna måste vi hålla reda på. Det finns en gammal sång. Den finns i Lova Herren också. Det är nummer 335 där. Andra versen bör det väl vara. Där det heter: världen i Jesus rättfärdig är vorden. Lyssna till de orden. Världen i Jesus rättfärdig är vorden. Det bör väcka ett frågetecken, en sån formulering. Och det väcker också en motsägelse. Nej, nej, så kan det ju inte vara. Se bara omkring på den ogudaktiga världen. Se hur ogudaktig Guds frånvänd den är. Det kan ju omöjligt att säga att den är Jesus rättfärdig är vorden. Och det är väl den ogudaktiga världen ett till synes talande argument. Det kan väl ändå inte stämma. Men hur talande argumentet än verkar vara, så faller det faktiskt ihop ganska rejält om man konfronterar med Romarbrevet 4, den femte versen, där det står att förtrösta på eller tro på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Det står faktiskt så skrivet i Guds ord. Han förklarar den ogudaktige rättfärdig. Och följaktligen så föreligger ju ingen principiell omöjlighet i att sjunga att den ogudaktiga världen är rättfärdig förklarad i Jesus. Argumentet var inte så starkt som det verkade vid första anblicken. Andra menar då, vill inte ta avstånd ifrån det, men istället säga, ja, så ska man nog inte säga, men världen är världen i Jesus försonad är orden. Behöver väl kanske säga istället, menar man. Och då innebär det att man vill hävda och tänka sig att rättfärdiggörelse och försoning skulle vara två olika, skilda saker. Och hur är det med den saken då? Då är vi alltså tillbaka på frågan där. Vi människor kan ju skapa uttryck och vilja göra system i det hela. Reservera ett ord för si och ett annat ord för en annan sak och så. Men just skriften själv och allmänt språk, egentligen någon skillnad på det? Är det Bibelns två olika saker? Och svaret är att det är det ju inte. Det är så olika uttryck för samma sak i den heliga skrift. Och därför kan man också komma ihåg att våra bekännelseskrifter i apologin, på ett ställe så skriver vi med Langton också, då det ju är klart att försoning och rättfärdiggörelse är samma sak. Lite förenklat uttryckt. Det är några fler ord han använder. Så den skillnaden kan man inte göra på biblisk grund. Och det betyder att den som vill göra en sån rättelse i sången, det är för att han vill inskränka på den bibliska läran, föra in en annan tanke. Så får vi väl alltså komma lite grann till själva saken här. Rättfärdiggörelse, att rättfärdiggöra, att bli rättfärdiggjord. Vad betyder detta ord egentligen? Vad innebär det? När Paulus, det är framförallt han, när det nya testamentet ordet används, dikaio, och som det heter på grekiska. Det är ju en huvudfråga i hela rättfärdiggörelseläran. Att konstatera vad menas egentligen med uttrycket. När nya testamentet använder ordet. Och kanske ska vi säga så här. Är det möjligen så också, eftersom vi har med ett språk och översättning till ett annat att göra, att det finns flera ord som Nya testamentet använder, men vårt svenska språk är lite fattigare och måste sammanfatta med ett uttryck, då får vi ju försöka ge akt på att hitta nyanserna där. Eller är det kanske tvärtom? Att det är så att vi i vår svenska översättning är rikare och använder lite fler uttryck för att fånga upp olika sidor av saken. Tänk bara på den här gamla frågan om det ska heta frid på jorden eller fred på jorden. Vilket ju är en skenfråga bara, eftersom det finns bara ett och samma uttryck i Nya testamentet. Inte två olika ord där. Nej, vi har inte egentligen några sådana problem här. Det är frågan om ett ord som vi översätter. Att vara rättfärdiggjord. Det kan leda vilse, själva uttrycket. Det berättas ju om en gammal man, en gång en kristen, som var på frågan vad som menas med att vara rättfärdiggjord, kunde konstatera, jo, det betyder att vara färdig att göra det rätta. Det kanske låter så, men det var inte det Bibeln menade. Vi har fått ordet som via latinskt låneord, rättfärdiggöra, justificare. Och då låter det som att det är frågan om att göra något, åstadkomma en inre omvandling av människan. Men om vi går tillbaka Det är ett huvudkapitel i Gamla testamentet, Jesaja 53 igen. Så står det ju där, jag läser ordagrant innan till. Ja, det är då i den 11-12 versen någonstans blir det. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Genom sin kunskap. Han förklarar rättfärdig genom sin kunskap. Och det betyder kanske inte det vi tänker på med kunskap, alltså en slags insikt som man klarar ett skolprov väldigt bra, utan genom sitt gudsförhållande, sin sonskap, sitt rättfärdiga handlande som gör att han står i ett rätt förhållande till sin fader. Han, den rättfärdige tjänaren, han bär deras skulder, och det är de många som han förklarar rättfärdig. Så stod det där i Jesaja 53. Det är så långt före Paulus tid. Men Paulus utlägger i Romarbrevet Jesaja 53. Det betyder så här att på grund av och till följd av vad han, som det talas om där, som kallas den min tjänare, den rättfärdige tjänaren, vad han är och gör, så fälls ett omdöme, ett utlåtande över de många. Och vilka är nu de många då? Ja, det är ingen begränsning i det uttrycket. Lika lite i Jesaja 53 som om vi säger det, de många. De får alltså omdömet rättfärdiga. Eller om vi använder ett vanligare uttryck då, de förklaras rättfärdiga. Genom ett omdöme, ett uttalande som fälls, förklaras de rättfärdiga. Det är inte, som beskrivs här, inte fråga om en slags omvandlingsprocess som sker genom de många, eller åtminstone en stort antal människor, som nu har nått sådan mognad, gått så tillräckligt långt, att nu kan han den rättfärdige med tillfredsställelse blicka ner och säga att nu har den gamla surdegen rensats ut och nu är det bara en ny skapelse. Så nu kan jag konstatera att de har blivit rättfärdiga. Så gick det alltså inte till i Bibeln. Han förklarade dem rättfärdiga till följd av sig själv, vad han är och gör. Med alla olikheter som finns så brukar man ta jämförelsen här med en mänsklig domstol, som ju inte kan åstadkomma någonting egentligen med människan, men som fäller ett utslag över en person, skyldig eller icke skyldig. Och i och med domsutslaget så sker ju något, inte inuti i den människan, utan i hans förhållande, status och ställning i samhället, i sitt land, inför sin överhet. Och det är bara antingen eller som kan fällas. Domstolen förklarar ju antingen skyldig eller icke. Något tredje, någon mellanvariant finns ju inte. Och det är viktigt också att återkomma till. För det är samma sak inför Gud. Människan är antingen i mörkret eller i ljuset. Man är antingen kvar under vreden, opånytt född, eller hon är omvänd och född på nytt i ljuset och barnaskapet. Inte en stegvis process, ungefär som en långsam morgongryning, och till slut har det kommit så långt att solen gått upp och nu är det färdigt. Sen finns det en väldig skillnad, man ska ge akt på, när vi tar jämförelsen med en världslig domstol. Och det är ju det att där så gäller ju den regeln som Gud har föreskrivit som absolut, att den skyldige ska fällas och den oskyldige ska frias. Domaren är förbjuden, får inte göra tvärtom. Sen är det en annan sak att domaren är inte allvis. Han äger inte ens Salomos vishet och tar ju miste ibland. Han ser endels. Men det märkliga är att vad Gud förbjuder sina mänskliga domare, det gör han själv. Han är, om man skulle använda det uttrycket, en högst orättfärdig domare. En enda helig och oskyldig finns. En stor hop av grova överträdare finns. Den enda oskyldige fäller han och lägger domen över. Och alla dessa grova överträdare, straffet värda, de frikänner han. En underlig Gud är Herren. Vem kan förstå hans vägar? Ja, då har vi alltså gått lite grann runt här och ringat in ämnet. Då måste vi väl också gå till Nya Testamentet och se lite mer ordentligt på vad som sägs. Och då tänker vi att då får vi väl ändå gå till Romarbrevet, och naturligtvis får vi det. Vilken rättfärdighet är det egentligen som vi talar om överhuvudtaget i ämnet här? Går vi till Romarbrevet 1, och då är det ju 16 och framförallt då 17 versen som vi ska lägga märke till. För där så står det ju just det här om Guds rättfärdighet uppenbaras där i av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tron, av evangelium, i evangelium alltså. Finns det ett uttryck, Guds rättfärdighet, ordagrant om vi översätter. Det kan också, och med skäl då, uppfattas att vi ska förstå det som rättfärdigheten från Gud. Men uttrycket som sådant har vållat huvudbry. En augustiner munk på 1500-talet, broder Mårten, han våndades ju rent av inför detta uttryck, Guds rättfärdighet, som han då och länge uppfattade som Guds dömande och straffande rättfärdighet som träffade honom, syndaren. Och fattar man det så, då blev det ju väldigt egendomligt, eller rättare sagt, då kom man alldeles vilse i Romarbrevet här, att detta skulle vara uppenbaras i evangelium. Blev det nästan inte en bitter ironi och ett hån? Det glada budskapet att du är skoningslös dömd till helvetet utan all möjlighet till räddning. Man förstår hur han våndades. Tills det gick upp med en oerhörd lättnad för honom, sammanhanget när han blev tagen ur den påviska villfarelsen här, den allmänmänskliga. Uttrycket kan ha och har även en annan innebörd. Nämligen är det ju så här att människan saknar, har genom syndafallet förlorat en rättfärdighet som fordras i mötet med den helige, dömande, rättfärdige guden. En rättfärdighet som människan, det vill säga kort och gott syndaren, behöver för att kunna bestå. Och där är den som uppenbaras här, står det i Romarbrevet 1. Och då blir översättningen den rättfärdighet som gäller inför Gud. En liten omskrivande översättning, den blir ganska träffande och bra. Saken är ju bara den att detta är fördolt för människan. Hon är okunnig därom. Och det är därför som det också står här om att den måste föras fram och göras känd. Och hur? Jo, den apokalyptetaj, höll jag på att säga, att den står, den avslöjas i evangelium. Jag valde uttrycket avslöjas här, för det är ganska ordagrant. Och om vi tänker efter vad det betyder också, en sak. Det är dolt bakom en slöja, vi vet inte riktigt vad som finns där. Och så dras slöjan bort, det avslöjas. Då får vi se vad det innebär. Vi brukar översätta att det uppenbaras i evangelium. Av ett sådant uttryck så följer ju med självklarhet en sak. Det som ska uppenbaras, avslöjas, måste ju vara någonting som existerar och finns. Det betyder att rättfärdigheten ifrån Gud, den rättfärdighet som gäller inför Gud, eller kort och gott alltså Guds rättfärdighet, den fanns där innan. Evangelium talar inte om någonting som kan bli verklighet under vissa villkor, om si och så, om också den och den biten faller på plats. Den talar om något som är, något varande, något som redan existerar. En verklighet, inte bara en möjlighet. Och det är ju här som det också har varit diskussioner, sitt stridigheter omkring rättfärdiggörelsen. Att man har på många håll velat hävda just det att man får inte tänka sig detta som en redan fullbordad verklighet, utan det handlar om en möjlighet. Och hur ska då den förverkligas? Ja, då faller det till syvende och sist tillbaka på någonting som människan, som syndaren, måste förverkliga, prestera. En motprestation. Och ordet glädjebudskap, det får då betjäna mycket mindre bokstäver. Och i synnerhet för den syndare som inser att men jag kan ju inte prestera någonting. Jag har ju inget att komma med. Allt mitt är ju bara synd och skuld inför Gud. Jag är ju fördömd i mig själv. Då blev det inget evangelium kvar. Nej. Först när människan uppfyller vad som krävs. Ja. Har vi det så, då reduceras ju Kristi verk och förtjänst. Och då blir det till slut genom lagen och på lagens väg som rättfärdiggörelsen skulle fullbordas och bli en verklighet. Men så talade alltså redan i Jesaja 53 som vi läste. Och när Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium så är det ju någonting inte inom oss som växer fram, utan någonting utanför människan, utanför oss själva, som vi får syn på och som ska komma till oss, inte växa fram inifrån oss. Men som sagt, om vi tänker oss detta ändå, så må vi gå vidare fram till Romarbrevet 3:21. För vad står det där? Jo, nu har utan lag en rättfärdighet som gäller inför Gud uppenbarats. Romarbrevet 3:21 och följande. Vad gäller nu om detta? Vad stod det? Låt oss jakt. Utan lagen, först och främst. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud uppenbarats, omvittnad av lagen och profeterna. Alltså, det första säger att det var inte på lagens väg den kom till. Eller den kommer inte till oss där på lagens väg. Den kommer ifrån Gud. Det betyder också att det är Guds verk helt och hållet. Denna rättfärdighet som måste på något ett eller annat sätt bli vår om vi ska kunna bestå. Den är färdig hos Gud. Den är åstadkommen helt och hållet på ett annat sätt utanför, oberoende av mig syndaren. Inte på lagens väg. Det som har skett, det är att den har blivit uppenbarad. Jag visste inte om den. Det var okänt. Människan blind i andliga ting. Genom ordet måste det ställas fram. Så att vi får se. Vad vi aldrig har hört talas om. Vad vi aldrig har kunnat tänka ut av oss själva. Måste bli en verklighet så. Uppenbarad. Men lika väl. så är det egentligen inte något oerhört nytt som kommer till. För den är omvittnad av lagen och av profeterna. Alltså det vi kallar gamla testamentet. Så egentligen så har det funnits möjlighet hela tiden att förstå och att tro på detta. Gud har låtit sig omvittnas. Han har låtit sina väldiga gärningar bli beskrivna av Mose och profeterna. Och sedan så ska den komma på ett sätt. Den har ett syfte. Den är liksom vill träffa någonting. Och det står det också då genom tron. Den tar sikte på tron. Den ska inte bara glida omkring i rummet bland människorna, utan Gud predikar detta, uppenbarar det för oss med det syftet. Vi ska tro detta, vi ska ta emot det. Det ska träffa våra hjärtan. Vi ska inte prestera det. Vi ska inte förkasta det. Vi ska inte tvivla på det. Utan vi ska möta denna evangeliets uppenbarelse med amen, jag tror Herre. Lovad vare du för ditt heliga ord. Och så är det också därför att en väldigt svårsmält sanning för den högfärdiga människan. Ty här är ingen åtskillnad. Alla har syndat. Ingen åtskillnad är. Och vem vill inse detta? Någon åtskillnad måste väl ändå vara att titta på människorna bara. Och gå till det riktigt extrema fallet. I Lukas 18 där två män går upp i helgedomen för att bedja. En farisee och en publikan. Och säg detta högt och tydligt där. Här är ingen åtskillnad. Och se efter vilken reaktion du får hos fariseen. Vilket motstånd. Vilken katastrof. Den där publikanen och vi fariseer, skulle det inte vara en avgrundsvid åtskillnad emellan oss? Och så är det lätt att fördöma fariseen där. Och så glömmer du att du och jag har en likadan farisé i våra hjärtan. Av oss själva i vår gamla människa vill vi tänka precis likadant när vi ser all uselhet i världen. Och så dömer Gud att här är ingen åtskillnad. Alla står med skuld inför Gud. Ingen kan av sig själv åstadkomma ett tuppfjät närmare himmelen. Så blir det istället så att utan att de har förtjänat det, fortsatte det, utan att de har förtjänat det, blir de rättfärdiggjorda. Och allt detta, det kallas då av nåd. Ett sammanfattande uttryck. Av nåd. Utan, det finns ingen förtjänst på något sätt hos den ena eller andra att de har kommit i det välsignade situation där de befinner sig. Av nåd. Därför att Kristus har friköpt dem. Ingen åtskillnad. Det fanns inte någon förtjänst hos dem. Men hos Kristus fanns en förtjänst. Han har friköpt dem. Eller genom förlossningen i Kristus Jesus. Det jag egentligen vill säga där, det är ju att han har givit lösepenning. Sånt där gammalt begrepp som finns i nytestamentlig tid. Man kan friköpa den som har råkat illa ut, hamnat i slaveri eller i fångenskap. Giva lösepenning, begreppet lytron. Och det är just vad man säger så här Kristus har gjort. Det är därav det beror att det kan ha kommit en rättfärdighet oss till del. Och då är alltså att han har friköpt oss en bra översättning. Och honom, om vi går vidare, så har ju då alltså Gud, tar och läser ordentligt vad som står. I Romarbrevets tredje kapitel. Honom, alltså Kristus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. En nådastol är Kristus framställd som. Det brukar översättas lite olika. Ett försoningsmedel, stod det väl i någon äldre svensk översättning 1917 också, tror jag. Och detta då har ju den gammaltestamentliga förebilden, nådastolen, som det talas om i förbundsarken, själva det konstsmiddalocket därpå, platsen för Guds nådes närvaro. I förbundsarken, där fanns ju lagens tavlor, men nådastolens vingar övertäckte ju den förbannelse som lagens tavlor uttalar. Och så är Kristus framställd, eller om vi så säger, det som denna nådastol på Mosetid arken syftade på och ville predika om, det har nu blivit en verklighet. Den rätta, sanna nådastolen, platsen för Guds nådes närvaro, där lagens dom är upphävd, den heter Jesus Kristus. Och den har kommit till stånd, blivit framställd genom hans blod, det vill säga genom det försoningsverk som han har utfört genom sin heliga laglydnad, genom att han frivilligt har gått in under lagen i vårt ställe, frivilligt tagit på sig straffet för våra överträdelser, genom att det var lagt på honom, genom att han var genomborrad för våra synders skull, så har han blivit framställd för oss nu att tas emot genom tron. Eller man skulle kunna säga kort och gott, bara en nådastol åt tron är han överlämnad. Så är Guds rättfärdighet. Och vad händer då? Som Paulus fortsätter: men vad kan vi då berömma oss av? Jo, mina vänner, allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Och så har vi då som en sammanfattning på det tredje kapitlet, versen 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Genom tro utan laggärningar. Och här har vi, som det har stridit lite grann om då i den här versen, Luthers lilla ord allein, alena, som han petade in där. Genom tron alena. Och då kan vi bara konstatera, ja visst, det är sant. Paulus använder inget ord alena där. Inget pista i månne. Men sakligt sett, vad annat kan det innebära? Är det genom tro och laggärningar i kombination? Eller var det genom tro utan laggärningar? Inte både och, utan antingen eller. Och laggärningarna var uteslutna, då återstår ju endast tron. Och då var det ju alltså genom tron alena. Så sakligt sett är det inget fel i detta. Innan vi går in på kapitel 4, så tror jag faktiskt att, för att inte förskjuta programmet, så ska jag nog klara av resten ändå på den andra omgången. En liten utvikning jag har som jag gott kan skippa. Så kommer vi rätt i programmet. Vi stannar här, den här första delen. Och så föreslår jag att vi sjunger nummer 30. 30, 3-0.